Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket. Podplay.
Ja, då kan jag för sista gången i maj 2021 säga hej och varmt välkomna till alla hockeyvänner som lyssnar på det här avsnittet. Det 109:e i Hockeypuls poddkatalog. Och även fast locktonerna från sommaren börjar smyga sig på nu och den här svenska hockeysäsongen är över, så trummar podden på ytterligare några veckor till, för det är trots allt ett hockey-VM och Stanley Cup-slutspel som pågår i detta nu. Och det är där, i Nordamerika, som vi hittar vår nästa gäst. Jag har nämligen äran att få välkomna Patrik Alvin, assisterande general manager i Pittsburgh Penguins och den första svensken som varit general manager i en NHL-organisation. Hallå Patrik!
Hallå Adam!
Hur smakar de där orden? Det var ju för en kort period, men att vara den första svensken som har haft den positionen i en NHL-klubb. Hur känner du för det?
Framförallt så hade man väl kanske inte reflektera så mycket när allting hände där i slutet av januari. Men givetvis så är man enormt stolt och tacksam och ödmjuk och få den förfrågan, särskilt i världens bästa hockeyklubb, Pittsburgh Penguins, som har varit ledande här de senaste 15 åren i NHL. Så det har självklart varit stort.
Ja, och din företrädare Jim Rutherford, när han deklarerade att jag kliver av nu, då kom det som en blixt från klar himmel för, jag tror, alla i hockeyvärlden. Du som jobbade nära honom, hade du det på känn?
Nej, definitivt inte. Det kom verkligen som en blixt från klar himmel för mig också. När Jim ringde där, det var 26 eller 27 januari där på morgonen. Vi hade precis tidigare gjort klart med spelaren Yannick Weber. Vi hade så mycket skador på backar och det var ju just med covid-protokollen och allting så när han ringde mig några timmar senare och sa att gratulera, du är interim GM här. Jag slutar omedelbart. Liksom. Det var verkligen chockerade timmar där.
Ja, och det spekulerades ju kort därpå också att du var aktuell för att ta över jobbet helt och hållet framgent. Skulle du påstå att det var nära vid något tillfälle? Nu kommer Ron Hextall in ganska tätt inpå ändå där i februari.
Ja, exakt. Men jag fick direktiven jag fick av våran president David Morehouse var liksom att det här är ditt lag. Du sköter laget och är det så att du behöver göra någon trade här så gör det.
Du fick liksom också fullt mandat, kan man säga.
Jag fick fullt mandat, ja. Och jag tyckte också att det var viktigt för min del i det här läget att adressera laget framför allt liksom, och liksom lugna ner. Det har varit ett enormt mediedrev där i samband. Och så vi hade liksom en skakig inledning på säsongen också, så det var viktigt för min del att lugna ner gruppen och laget och coacherna. Och liksom, ja, det är ingenting som förändras här, utan vårt mål är fortfarande att vara så bra, det bästa laget i NHL, och vi ska fortsätta vara där.
Och din resa, jag tycker att den fascinerar så mycket från, nu tänker jag på ledaråren här då efter att du la av 2002, men att gå från scout till att vara högst uppe i näringskedjan som du är just nu. Vad känner du för det? Kan det vara en ibland så här surrealistisk känsla att kanske när du ligger där i sängen och ska somna och så tänker du tillbaka på alla de här åren att vänta här nu, är jag på den här positionen?
Ja, jag tror att det är faktiskt så tror jag att det är nog den ultimata resan som jag har fått göra just med att få vara ute och titta på så mycket hockey, lära känna så mycket spelare och se de här spelarna som ja, från deras draftålder 17-18 och upp till när de spelar NHL. Kunskapen om de spelarna har gjort mig till en bättre manager också. Så jag tror att det är precis som alla spelare, att man måste liksom gå på varje trappsteg och inte hoppa över någonting. Och jag tror att det har varit en stor bidragande orsak till att det är just nu, just att jag har liksom lärt mig.
Ja, och om jag ska ta och sammanfatta den här resan hittills då, för alla lyssnare också som kanske inte har järnkoll på dig. Så du inleder i Montreal 2002-2006 som Europascout, vandrar vidare till Penguins där du är idag, och mellan 06 och 2012 är du Europascout, mellan 2012-2017 Europachef, 2017-2020 chef över amatörscoutingen, om man ska... Säger man amatörscoutingen? Är det så man uttrycker det? Det var lite svårt att översätta det där. Director of...
Ja, exakt. Det är här borta är du ju amatör när du inte är proff, som man säger. Så det är ju liksom framförallt amatör är ju de unga killarna som ska draftas. Så den avdelningen så är jag chef över det.
Just det. Och sen från hösten 2020 assisterande GM, och som jag nämnde där då, i ett par veckor också som huvudansvarig. Och jag tror inte att alla lyssnare är särskilt bevandrad i det här NHL-träsket. Så kan du förklara alltså arbetsbeskrivningen och vad varje roll innehar? Om man tänker från starten då med att du var scout och sen att du går vidare till att vara Europachef till att bli chef över amatörscoutingen och sen landa i assisterande GM-rollen.
Ja, exakt. Jag tror att framförallt är det väl mer här borta i Nordamerika att man har titlar och liksom tydligare ansvarsområden när man är ansvarig för olika avdelningar. Då. Men när jag började där, när jag kom från Montreal som hade jobbat halvtid direkt när jag slutade spela själv, och jag visste väl liksom inte riktigt om jag skulle vara... Jag hade erbjuden att vara tränare. Jag hade väl hela tiden tänkt mig bli coach och tyckte att det här var ett bra utbildningssteg att ta och gå ut och scouta. Och då gick stora förändringar där Pittsburgh 2006. Och min tidigare GM i Montreal, André Savard, blev assisterande coach i Pittsburgh. Och då tog han med mig till Pittsburgh som heltidsanställd och Europa Scout, tror jag att det började som. Och då var det också, jag tror att det var jag och en tjeck scout som var själva i Europa, så det var ju bara ut och resa och titta. Och sen efter ett tag där så var jag helt själv i Europa. Och jag kände att vi behövde bli starkare där runt 2011-12 tror jag, och jag kände att jag skulle vilja ha en till svensk att jobba med, och jag tyckte eftersom jag inte hade spelat NHL så skulle jag vilja ha en som hade spelat NHL som kunde ge mig lite den feedbacken, och då anställde vi Tommy Westlund som har varit kvar sedan dess och kanon, betyder jättemycket för Pittsburgh och för mig också, och då i samband med det så tror jag att jag varit fick titeln som chef scout i Europa. Och mer ansvarig då för Europa och spelarna både på amatörsidan och pro-sidan, och även delaktig i utvecklingsbiten på de draftade spelarna som var kvar i Europa också. Jag fick ett stort ansvar från dåvarande managementgruppen redan då, och var väldigt, var med i mycket diskussioner om spelare och rekryteringar och sådär. Sen i samband med, var det 2017 eller 18 där som det var lite förändringar i organisationen, och då fick jag en förfrågan att ta över som chefscout då, över hela organisationens amatörscouter. Och första året så kom jag överens om att jag skulle bo kvar i Sverige. Och så var han att avveckla. Vi hann att hitta lösningar för hela familjen som skulle passa. Och sen flyttade vi över 2018 till USA. Och då är det ju jag som är ansvarig för draften. Slutansvaret, om man säger, för de spelarna som vi draftar. Så det är mitt ansvar då som chefscout.
Så här då, vad är den största skillnaden mellan de här rollerna? Om man tar från Europascout till att vara Europachef, från Europachef till att vara chef över hela amatörscoutingen, och sen skillnaden mellan den rollen och GM-positionen?
Men framförallt är det ju så att du är ansvaret över liksom ordningen på själva draftlistan över hela världen. Man säger. Det är inte bara det att du ska liksom ha koll på Sverige, utan här är det mitt ansvar att ha koll på precis alla spelare. Och också då koordinera möten med de övriga scouterna som vi har i organisationen, och se till så att alla får sin röst hörd och liksom kunna lyssna och förstå vad en bra spelare i Sverige i J18 kontra en spelare i high school i Minnesota-området, om man säger. Och sen i slutändan då ha en lista där jag presenterar för GMs när vi går till draften vilka vi vill ha och om det är trader för att flytta upp eller flytta ner.
Just det. Jag vet ju att en del assisterande general managers i NHL har också ansvar över AHL-laget. Är du inne och planerar och skriver kontrakt etc. med Wilkes-Barre Scranton som är ert AHL-lag?
Ja, exakt. Det är från och med nu så i höstas där när jag var tillsatt som assistent GM, så är det ju mitt ansvarsområde är ju Wilkes-Barre och spelarutvecklingen då, tillsammans med, och också att jag har pro-scouter som rapporterat till mig. Så jag har lämnat över själva amatörsidan nu till Chris Pryor här som kom in med Hextall från Philly. Så han är ansvarig för amatörsidan. Så mitt ansvarsområde nu är vår manager över Wilkes-Barre där.
Det verkar ju, när jag läser på, och jag skannade faktiskt igenom en intervju i Post Gazette som är lokaltidningen i Pittsburgh, det är väl den största dagstidningen i alla fall.
Ja, det kan nog stämma det.
Och där beskrev de det som att sedan du klev in och blev Europachef så har Penguins tittat mer åt det hållet och scoutat fler europeiska spelare än vad man gjorde tidigare. Och jag tror de listade 14 talanger som du har varit med och hjälpt till organisationen. Hur skulle du själv beskriva ditt inflytande i Pittsburgh?
Jag tror att en av styrkan i Pittsburgh Penguins organisation här under de 15 åren jag har varit där var det här att det är ju vi som lag utanför isen gör det allting tillsammans. Det är definitivt inga egon, utan det är liksom lagbygget som har varit vår styrka, och jag tror inte att när det går bra eller dåligt med rekryteringar så tar vi credit som en grupp där, och i slutändan så är det väl den som är chef som tar ansvaret för de bra och dåliga. Så jag har varit väldigt jag har varit en del av laget utanför isen.
Ödmjukt svenskt måste jag säga där, Patrik.
Nej, jag vet inte, men jag tror att det har varit styrkan faktiskt också, så att jag menar, titta, se bara vilka de här personerna som jag har fått möjlighet att jobba med väldigt nära, och mina vänner också som har gått vidare till GM-positionerna, Tom Fitzgerald i New Jersey, Billy Guerin i Minnesota och Jason Botterill som var i Buffalo här som jag fick sparken. De har alla jobbat i Pittsburgh, och ja, det är samma filosofi kring de bitarna.
Ser du själv kunna göra den typen av resa? Att gå till en annan NHL-organisation?
Ja, jag tror att så att säga, när man kommer upp hit så är det ju, givetvis är det ju ett annat press och ansvar. Och resultaten måste du ju ha med dig också för att kunna överleva här i de här positionerna. Jag har ju varit så pass länge här i organisationen, så de kanske vill flytta mig snart, det vet jag inte heller.
Det låter inte som det i alla fall. När man läser och ser och hör intervjuer med David Morehouse, som du nämnde, vdn i Penguins, och även andra har ju en ös lovord över dig. Du pratar om Bill Guerin där också, som är i Minnesota Wild. Jag måste läsa upp ett citat faktiskt som jag tyckte var så talande för hur mycket han uppskattar dig. För det var precis i den vevan du tog över som general manager, och då sa han det här: "There are not too many guys in this game that I think more highly of than him." Och vad känner du för det? Alltså, det är så många i den här kretsen som säger att Patrik Alvin, han har koll på grejerna.
Ja, det är ju väldigt...
Jag förstår att det är svårt att prata om sig själv här, men det är ändå respekterade namn. Jag tänker Gary, han har VM-guld och 2 Stanley Cup, och Jim Rutherford är invald i Hockey Hall of Fame som builder, och David Morehouse vd. Det finns ju många som helst som jag skulle kunna rabbla här. Så jag vill bara att du ska ta åt dig lite av credden här, Patrik, och att lyssnarna ska få ta del av hur många som faktiskt uppskattar ditt jobb.
Ja, men det är jätteroligt. Och återigen, jag är extremt tacksam och ödmjuk för att få chansen och just att kunna lära mig av de här personerna som du nämner. Jag menar, jag tycker att det var väldigt fascinerande att jobba nära sådana som Billy Guerin och Tom Fitzgerald, som har varit spelat över 1000 matcher i NHL, och som du nämner liksom en gedigen ritlista, och jag har lärt mig enormt mycket av dem. Jag tror att de när de kom in fräscha från sin hockeykarriär, så tror jag att de lärde sig väldigt mycket av mig, den kunskapen jag hade då, vad som krävdes för att kunna ta sig vidare upp som manager. Så jag tror att vi lärde oss av varandra enormt mycket.
Förstå mig rätt här, men har du i de här sammanhangen någon gång känt dig underlägsen de andra, eftersom att din spelarkarriär kanske inte är i samma paritet som många andra som sitter på GM och assisterande GM-positioner?
Det är klart att man är liksom helt ärligt i början när man kom in här, så var man ju, alltså det var ju stora namn som man jobbade med, men man såg ganska snabbt hur ödmjuka de var, hur de uppträdde, och en av anledningarna tycker jag är ju liksom att det är nästan ju bättre spelare du har varit här i NHL, desto bättre personer också. Jag tycker det är likadant med de svenska spelarna som har spelat här borta också, är ju fantastiska föredömen. Och jag tror att min styrka, en av mina styrkor, så är det nog att jag, även nu när jag fick den här positionen som GM över en kort tid, så var det nog just att fortfarande vara mig själv bara. Och det är någonting som jag varje dag liksom, bara vara med själv och fortsätta jobba hårt liksom. Det är det enda man kan göra, när man har alltid någonting att bevisa. Jag tror att det har jag lärt mig också det finns liksom alltid varje dag liksom en ny möjlighet att lära sig saker och bevisa att du liksom hör hemma i den här ligan också.
Hur är det att jobba med Ron Hextall då? Jämförelsevis med Jim Rutherford som du satt bredvid tidigare.
Ja, båda målvakter, så de är, det är speciellt
linne där alltså.
Ja, exakt. Hextall måste jag säga är han lyssnar mer än vad han pratar. väldigt lågmäld och väldigt lyhörd och väldigt intresserad och vill lära sig från min del, om man säger. Jag tror att det är samma sak där, liksom jag försökte ge han kunskapen av de som jag sitter på här, om framförallt laget när han kom in här mitt i säsongen. Det var ju jättesvårt liksom, och han kanske inte hade kunskapen om spelarna eller personal, så det var ju mitt liksom det viktigaste att ge han det, i den informationen. Men jag kan liksom, Ron är ju en extremt erfaren både från sin spelarkarriär och även från managementjobbet liksom. Och jag tror att Ron värdesätter min scouting-bakgrund och han vet liksom att det är nyckeln till framgångarna ligger i själva scoutingarbetet av spelarna ute.
Ja, men mina damer och herrar, nu är det så att mittenakten i Hockeypuls podcast är hos oss, och det är Max Puls, och som ni vet så grillar jag min gäst med både snabbfrågor där Patrik Alvin ska svara reptilsnabbt, och sedan så har jag fördomar om Penguins assisterande GM. Men vi inleder ju som alltid med snabbfrågorna. Bästa general managern i hockeyvärlden?
Jag skulle nog säga Bill Guerin.
En okänd talang?
Bra att klippa gräs.
Din bästa rekrytering till NHL?
Ja, men det skulle vara Tommy Westlund och Petteri Pakkaslahti, vår finska scout där också. De två har bidragit enormt mycket för Pittsburgh Penguins.
Ditt bästa respektive sämsta köp?
Bästa köpet? Ja, det skulle väl vara min senaste investering av en Peloton-cykel hemma under pandemin här.
Ja, just det.
Och sämsta? Oj, jag har gjort många.
Du passar på den kanske?
Ja, jag passar på den. Ja, annars får vi sitta här hela dagen.
Ja, det är lugnt. Det här blir en ganska bra övergång också till fördomarna. För det är så att den första som jag plitat ner här handlar om dina köpvanor. När du handlar i Sverige och ska köpa O'boy till dina barn, händer det mer ofta än sällan att du väljer ICA Basics O'boy före den riktiga O'boy original?
Aldrig.
Aldrig, nej. Men här backar jag det till 100%. Ska man köpa O'boy så är det ju den riktiga som ska in i hem helt enkelt.
Ja.
Jaha, jag tänkte så här att du liksom är duktig ekonomiskt. Om man kan uttrycka sig så, att du ser till, okej, okay, vad är det bästa köpet här för de pengar jag har?
Jag kan säga att jag alltid går för kvalitet och det blir oftast lite dyrare, men förhoppningsvis att om det gäller mat att du får bättre smak av det hela men också när det gäller andra saker, så att det håller över längre tid.
Ja. Jag är helt enig med det här faktiskt. Jag använder ju mig av akronymen APK. Jag vet inte, jag tror inte att du har talat om den, för jag skulle säga att det är jag som har kommit på den. Användning per krona. Skulle du säga att du jobbar ut efter det mantrat också?
Ja, men det tror jag. Helt klart.
Just det, men när kidsen väl ska dricka O'boy, då blir det den riktiga O'boy original.
Det blir det, definitivt.
Hur var det, du nämnde det tidigare i podden här, att ni flyttade över till USA för ett par år sedan. Hur var det att ta med allting här hemma och sedan börja ett nytt liv där borta?
Ja, men det var definitivt tufft, och framförallt var det ju min hustru som pushade för det och tyckte att nu hade jag gnällt tillräckligt och nu får du ta ett större ansvar här, nu orkar inte höra det här gnället. Så,
vad var hon gnällde på?
Nej, men jag tror att jag hade gått och liksom funderat vilken väg i min karriär jag skulle ta. Det kanske varit lite slentriant där ett tag och liksom, ja, få ut och scouta, och sen du liksom bara lite långt från laget. Jag tror att jag hade liksom, som jag sa tidigare, lite planer på vad tränare, kanske var lite närmare laget, var sportchef i Sverige eller någonting sånt. Så jag tror att hon hjälpte mig att ta det sista steget här och prova det här, och givetvis så var det ju, jag menar, hade inte min hustru och barnen varit med på och gjort den här resan, så hade vi aldrig flyttat över, utan de har ju varit grym support liksom.
Men ni flyttade till Detroit, varför?
Ja, exakt, vi flyttade till utanför Detroit, Michigan, Northville där. Geografiskt sett så ligger det kanon. Du har enormt stort område som du kan täcka med juniorligan i Ontario, Kanada. Du har USAs landslag som spelade 4 minuter från mitt hus där, så är det matcherna där. Och sen har du college. Du har en stor flygplats där också som har direkt anslutning till de flesta ställena där. Så det är faktiskt i det området där jag bor, så var det många chefscouter för andra lag som bodde också.
Just det. Det lät som ett väldigt smart strategiskt val faktiskt för familjen också, kan jag tänka mig.
Definitivt, och vi har trivts fantastiskt bra i Northville här under de här 3 åren. Och just också med att det är 4,5 timmes bilresa ner till Pittsburgh bara, så har det varit smidigt också.
Vid ett svagt ögonblick, föreställde du dig fansreaktionerna om du skulle lyckats trada tillbaka Marc-André Fleury till organisationen?
Ja, jag menar, Fleury är ju en... Jag menar, han är en fantastiskt duktig målvakt fortfarande också, och en ikon i Pittsburgh efter att ha vunnit 2 Stanley Cup där. Så definitivt är det en spelare som har betytt jättemycket för Pittsburgh Penguins.
Det var ju NHL-gurun, om man ska kalla honom så, Bob McKenzie, som skrev om det, att Alvin försöker göra någonting här, att ta Fleury tillbaka. Stämde det?
Ingen kommentar.
Okej. Okay. Jag tror att den kommentaren säger mer än du tror faktiskt.
Nej, men jag tror att det var, återigen som jag sa, när jag satt på positionen, så det är väl självklart att man tittar hela tiden vad det finns för möjligheter att göra laget bättre, både kortsiktigt och långsiktigt, och håller sig då uppdaterad med andra GMs och ser lite hur det ser ut i deras lag, om de har spelare som de behöver kanske göra sig av med eller uppgradera sitt eget lag. Så jag tror att det är mer bara att man håller liksom den dagliga kontakten med andra lagen.
Som du nämnde har han ju en legendarisk status i Pittsburgh, och det känns som att det surras ändå hela tiden om att, ja, men han kommer avsluta karriären här hemma, om vi ska säga så. Tror du att det kommer bli av? Nu är han ju en av NHLs bästa målvakter och bär Vegas här i slutspelet också.
Ja, exakt. Han har ju 1 år kvar på kontraktet och tjänar mycket pengar. Och jag menar, lönetaket kommer vara samma här de här åren framöver. Och vi är ju extremt nöjda med målvaktskombinationen vi har. Och vi har en ung målvakt här, Tristan Jarry, som vi precis skrev 3-årskontrakt med också. Så det är ingenting som jag... inte i dagsläget i alla fall.
Nej, det är ingen som är skrivet i sten så att säga.
Nej.
Skulle du säga att ni ångrar att ni släppte iväg honom där i expansionsdraften när Vegas kom in i ligan?
Jag tror att där och då så var det ju så att det var många lag som gjorde kanske övertänkte lite och försökte vara smartare. Man skulle förlora en spelare, och det är samma sak i sommar också. Du förlorar en spelare i expansion draften, och jag tror att så som det var då, så behövde vi ju faktiskt Fleury och för att vinna där 2016. Han var ju grym för oss då, och vi visste ju att Matt Murray var en ung lovande målvakt som med ålder och sådär också, va? Så vi kunde bara skydda en av dem, och därav då valde vi den yngre Matt Murray, och han vann ju cupen 2017 för oss också, så han var enormt duktig.
Den här kärnan i Penguins som man pratar om, som Fleury var en del av, han är ju född 84, men jag tänker på Sidney Crosby, Chris Letang och Evgeni Malkin, 87-or, Letang, Crosby och Malkin 86, så alltså de är ju i samma åldersspann, och de har ju varit i klubben väldigt, väldigt länge. Hur skulle du säga att deras vänskap ser ut? För som jag förstått i alla fall när man läser intervjuer och så är de väldigt tajta, de här.
Ja, det är de ju, och framförallt har de ju blivit det när man har vunnit någonting tillsammans, så blir man ännu mer tajtare. Och de här tre som du nämner där har ju vunnit, och Fleury var ju med och vann två, men de andra har ju vunnit faktiskt tre Stanley Cup-er under en period där ingen annan är. Ja, det är väl de i Chicago som är närmast, men givetvis har ju de betytt enormt mycket för hela organisationen, men allt vad det innebär med kultur och identiteten på oss, och sättet de driver allting framåt hela tiden. Så de är ju verkligen tajta.
Hur skulle du svara på att Pittsburgh tänker långsiktigt? För men de här blir ju äldre, och kvaliteten brukar ju vanligtvis efter 30-strecket droppa. Sen är ju det här generationsspelare, så de håller ju fortfarande en fantastiskt hög nivå. Men balansgången där mellan att fortsätta köra medan man har fönstret öppet för att kanske gå hela vägen, kontra en rebuild som långsiktigt kanske är mer gynnsamt för hela organisationen.
Ja, exakt. Det är ju ingen hemlighet att de här killarna börjar bli äldre, och deras kontraktslängd också som börjar närma sig slutet här. Så givetvis är det någonting som vi hela tiden tittar på och är medvetna om. Och frågan är ju liksom när stängs det här fönstret liksom. Mm. Vi har varit i slutspel som sagt 15 raka år här. Inget annat nordamerikanskt lag som har gjort det i modern tid här, och framförallt under lönetaket. Så det är ju en intressant tid framöver här i den här organisationen, vilken riktning man går, och också se till så att vi hela tiden har yngre spelare i pipelinen, om man säger. Och sen att hitta de här, du ska ha lite tur att hitta de här franchise-spelarna. Definitivt så är det några intressanta år framöver, helt klart.
2022 så är det flera stora avtal med stjärnor som löper ut. Evgeni Malkin, Chris Letang, även Kasper Kapanen, Brian Rust, Jeff Carter, finns några mer också. Och det här målas ju upp som nyckelsommaren. Håller du med om det? För vilken riktning ni ska ta?
Ja, men det kan jag hålla med om, definitivt. Och 2022 där så har vi också, vi har ju våra draft picks. I alla fall vi har inte haft så mycket första runder, men så som det ser ut nu i alla fall så har vi en första runda. Vi har faktiskt flera draft picks också där att välja. Så definitivt så är det en viktig sommar 2022, helt klart.
Du säger det också att Pittsburgh har lyckats ta sig till slutspel 15 år här, och det är otroligt imponerande. Men det har ju också något så här paradoxalt för dig personligen försvårat arbetet på ett sätt kanske, för att ni inte har haft de här höga draftvalen, utan du har behövt titta lite andra talangdammar än vad de andra NHL-lagen kanske har gjort. Hur skulle du säga att det har påverkat ditt scoutingarbete under alla de här åren?
Ja, framförallt har det ju varit en nästan en större press, tycker jag, både internt och utanför, att vi liksom har satt höga mål med att när du inte har de här tidigare pixeln så måste vi hitta spelare som spelar längre ner och även komplettera med europeiska free agents eller college free agent spelare. Jag tycker vi har gjort ett bra jobb där med att hitta de här spelarna i senare runder som har kunnat komma in och gett oss djupet i laget och när vi har haft skador och sådär. Så jag tycker vårat staff har gjort ett riktigt, riktigt bra jobb.
Du pratar om franchise players, och det får man säga att Malkin, Letang och Crosby är. Men också att maximera potentialen på sidan av dem. Att hitta undervärderad talang, om man ska uttrycka sig så. Och läste en kolumn faktiskt där ditt jobb beskrevs, så att du har varit en nyckel i killar som Brian Rust, Matt Murray, Jack Gensel, som när ni vann till exempel kanske inte hade de största kontrakten, men hittade väldigt lämpliga roller för de övriga, och att ni kompletterade det laget väldigt, väldigt bra. Hur skulle du säga att man hittar de här spelarna? Vad är liksom den viktigaste faktorn till att just det, den här killen kan komma in och göra ett bra jobb till en relativt billig peng?
Ja, om man önskar att det fanns en formel, men det gör det inte. Utan jag tror att nyckeln på något vis handlar ju om att vi har en playbook, en kravprofil på spelarna vi letar efter och vad vi vill åstadkomma med vårt jobb. Och sen också framförallt att ha bra scouter i organisationen som kan identifiera de här spelarna. Det är många steg sen också. Jag tycker att vi har varit riktigt bra på själva när vi har fått in de här unga killarna, haft bra spelarutvecklare som har jobbat med de här spelarna, och sen nästa steg har varit att vi har haft bra coacher och bra lag i Wilkes-Barre, vårt AHL-lag, där vi har kunnat fostra dem och fortsätta jobba med de här killarna och hjälpa dem till att bli NHL-spelare. Och jag tror att det återigen är nyckeln i att vi har haft under de här en längre period bra personer på ledande positioner som hela tiden har utmanat spelarna och personalen till att bli så bra som man bara kan bli.
Men i slutet av dagen så är ju på något sätt katalysatorn för det hela det här ändå tränaren och coachstaben, och där kan jag tänka mig att ni är väldigt nöjda med Mike Sullivan och det han har uträttat sedan han kom in i klubben säsongen 2015-16.
Ja, självklart. Jag menar, Mike Sullivan är i mina ögon en av de bästa coacherna, om inte den bästa i NHL. Men jag tycker också att vi har haft det som var bra för Sully, det var ju att han startade ju faktiskt nere i Wilkes-Barre först en kortare period där och lärde känna de unga spelarna där som han liksom hade tillit till och flyttade upp dem, en hel hög av dem som hjälpte oss vinna Stanley Cup. Och jag tror att han den respekten han fick en helt annan respekt för klubben, organisationen och människorna som jobbar i, så det var lättare då sen när om jag talar om för honom att vem är näst liksom att komma upp från Wilkes-Barre, jag behöver en tredje center här, eller jag behöver en som kan döda utvisningar, så hans tillit till mig och vårat staff är stort. Och sen, jag menar, vi har haft också lika i Wilkes-Barre, så vi har haft många bra coacher som har gått vidare också till NHL-lag. Vi fick tillbaka Todd Reardon här nu från Washington som var head coach där. Han började ju som coach i Wilkes-Barre 2009 eller 10 innan han var uppflyttad till Pittsburgh. Vi har John Hines i New Jersey, han är i Nashville nu. John Hines, head coach där, som också har varit i Wilkes-Barre. Så den här organisationen är också unik under de här 15 åren, tycker jag. Där man har
liksom en plantskola, får man säga.
Ja, definitivt en plantskola för både coacher och management. Och till stor del har det att göra med hur vi vill uppträda på isen, men även hur vi arbetar och uppträder utanför isen också, som har varit väldigt framgångsrikt.
Du känner mer rivalitet än samhörighet med Jarmo Kekkeläinen?
Ja, mer rivalitet, definitivt. Jarmo har gjort en fantastisk resa och ett fantastiskt bra jobb i Columbus där också, men det är mer rivaliteten där ändå. Mm.
Men jag tänker på er bakgrund, att ni kommer från Finland och Sverige, grannar, och att Jarmo faktiskt, nu kallar jag honom i första namn här som att jag känner honom, det gör jag verkligen inte, men att Kekkeläinen, att han var den första europé att bli GM i NHL. Skulle du säga att han är den du har bäst kontakt med av alla som innehar den rollen i där borta?
Nej, det har jag faktiskt inte. Det kan jag inte säga att vi har bäst kontakt, definitivt inte.
Nej, kanske Bill Guerin som du nämnde innan.
Ja, jag har nog mer kontakt med definitivt de som jag har jobbat med tidigare, och sen vissa andra managers också.
Men med Kekkeläinen här då, fungerar han som någon slags ledstjärna för dig personligen, just eftersom att han har lyckats ta sig dit, som jag antar att du också vill?
Ja, men jag har all respekt för Jarmo och hans jobb. Jag menar, han har gjort en fantastisk resa där han började i Ottawa och sen St. Louis som assistant GM, och sen tillbaks till Jokerit och till Columbus, och det han har uträttat i Columbus också är imponerande. Så jag har definitivt all respekt för hans resa och jobbet han har gjort. Definitivt.
Du har starka åsikter om vilket håll toalettrullen ska vara vänd åt.
Ja, men det har jag. Okay. Det finns bara ett håll.
Ja, nu måste vi få höra vilket håll är rätt.
Ja, men att den ska rulla uppifrån.
Precis, alltså utåt egentligen.
Ja.
Ja, nej, helt enig med det där. Skulle du säga att du är pedant?
Nej.
Är du noggrann?
Ja.
Okej, okay. Utveckla här. Noggrann men inte pedant.
Jag tror att det är min fru som står för ordningen och reda. Jag kan vara lite slarvig. Jag har ett enormt bra minne, så jag har mycket... Jag har mycket inom mig. Jag behöver inte skriva ner så mycket, så jag kan upplevas lite.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Slarvig ibland, eller disträ, på grund av att jag har så mycket inom mig själv och kanske skulle ha varit lite kanske noggrannare och plita ner inför andra kanske. Men jag upplever själv mig som väldigt noggrann så, men pedant, jag önskar kanske att jag hade varit lite mera. Jag är inte riktigt pedant.
Dina handflator har egentligen bara drypt av svett två gånger i ditt liv. Första gången du träffade Mario Lemieux och Dan Labråten.
Ja, men det... ja, det skulle väl vara kanske... Nej, de dröp nog inte av svett då, men de är mer när de två gångerna som mina handflator har drypt av svett var när mina barn kom till världen.
Just det. Men Labråten, jag har förstått det som att han väldigt tidigt i din karriär fick in dig på den här banan.
Ja, men jag tror faktiskt att Dan Labråten betydde enormt mycket för Leksand och under min juniortid då han var precis i samband avslutat sin karriär, men när det kommer tillbaka till Nordamerika och jobbar som scout, var en av de första som jobbar som scout, så han var nere mycket. Jag tror han jobbar som scout också för Leksand tidigt där, så han var ju en som man verkligen såg upp till och hade enormt mycket frågor om träning och olika spelare och allting sånt där. Så jag menar, Dan var ju faktiskt en enorm resurs för Leksand under den tiden i slutet av 80, början 90-talet där. Jag tror inte klubbarna förstod hur mycket det betydde.
Nej.
För oss lite yngre, när du har de här erfarna för detta NHL-spelarna och stora spelarna som tog sig tid faktiskt att vara nere. Jag menar, Dan var med på våra hockeygymnasier och verkligen tog sig tid med individerna där på ett fantastiskt sätt.
Skulle du säga att de här tidiga 70-talisterna som du tillhör med Fredrik Jax och Kjell Larsson, Johan Hedberg, att just Dan Labråten och Per-Erik Eklund, Kjell Samuelsson, Ulf Samuelsson, att de tände drömmen på något sätt, att ni kunde också ta er dit?
Ja, men definitivt. Jag menar, definitivt så var de ju... Alltså, de var ju med oss och tränade på somrarna när de var hemma. Kjell och Per-Erik och man liksom såg upp till dem, hur hårt de liksom drev sig själva hela tiden. Men också vilka liksom enorma förebilder de var. Jag tror att det är jätteviktigt speciellt för små ställen som Leksand att ha de här stjärnorna som ger tillbaka. Så jag vet att Filip Forsberg och Viktor Ask om jag tittar i Leksand just nu så som de unga killarna ser upp till. Och jag tror det är jätteviktigt att ha rollmodeller, framförallt om du ska hit bort liksom, och se vad som krävs, hur hårt de jobbar och förbereder sig.
Men du erkänner inte att det fuktades i handflatorna där? De är lite förhöjd puls kanske när du träffade Lemieux och Labråten för första gången.
Ja, men definitivt. Jag menar, Labråten var fantastiskt. Jag menar, han var en fantastisk spelare när han kom tillbaka till Leksand och liksom få sitta där och lyssna. Så definitivt så var det så. Och lika med Mario också, liksom, som han låg en profil. Men när han pratar så är det bara att liksom suga åt sig.
Ja, hur skulle du beskriva honom som president och ägare?
Enormt, enormt låg profil. Jag tror att Mario vet ju om vad som krävs. Och han litar ju på sitt hockeyfolk, om man säger. Att de gör sitt jobb. Jag tror att han tillsammans med andra ägare, Ron Burkle. Jag tror att det är en riktigt bra kombination där.
Men är inte det lättare sagt än gjort? Jag tänker, när man har varit bäst så är det ganska lätt att resonera som my way or the highway, att jag vet mer än vad ni andra vet, eftersom att jag har varit på en nivå som väldigt få i världen har varit.
Ja, och det är nog, jag tror att det är just därför jag börjar säga att ju bättre spelare du har varit, desto bättre människa och person är du, upplever jag. Och jag tror att du har också kunskapen där, att du på något sätt så måste du lita på dina anställda att de ska göra sitt jobb. Och gör inte det, då får du antingen ta bort dem. Jag tror inte det går att komma och liksom ha lite åsikter här och där. Det är jättesvårt. Och jag tror att Mario besitter den kunskapen och respekten för de som är anställda här, och om det är liksom Hextall eller Sally, så ja, han håller sig väldigt långt borta.
Så du har aldrig upplevt Lemieux hårtork?
Definitivt inte.
Du har vid ett par tillfällen allvarligt övervägt att kliva in i Leksands IF.
Aldrig. Aldrig ska jag inte säga. Jag har aldrig fått en förfrågan där, utan jag hjälpte när jag slutade, så då hade Per-Erik Eklund hade juniorlaget, så då var innan vi hade barn, och då hjälpte han bara frivilligt att komma upp och jobba där med spelarna lite på isen och sådär. Men jag har aldrig haft någon förfrågan från Leksands IF.
Men det spekulerades ju i det i alla fall december 2014, under den här turbulenta säsongen, när Tommy Salo kliver av, sen kommer han tillbaka, ställer ett ultimatum till klubben att det är jag eller Kjell Kruse väl iväg, och kort därefter så försvinner han från föreningen igen då, en dryg vecka innan julafton 2014. Och där var ju skriverier om att Patrik Alvin, han kan komma in här som sportchef.
Jag tror det var bara skriverier, för jag aldrig, som sagt, aldrig haft någonting med någon förfrågan eller någonting med Leksand. Jag är stort fan av Leksand, Leksands IF och laget och klubben där, så jag har aldrig haft någon förfrågan. Okay.
Så din gode vän Johan Hedberg som satt i styrelsen då, han slog aldrig en pling och frågade, men du Alvin, kom och hjälp oss nu.
Nej, jag tror att det var mer professionellt än så. Jag tror att liksom, Johan sköter det väldigt proffsigt och blandar inte in den personliga vänskapen. Så det, givetvis så diskuterar vi hockeyrelaterade saker, men inte så att han fick någon, jag tror inte han hade befogenheter till det heller. Jag kommer inte ihåg riktigt, men jag vet, jag aldrig fått.
Han var ju styrelseledamot då, ska man säga också. Så han satt ju inte på en position där han enkomt kunde ta det slutgiltiga beslutet. Vad jag vet i alla fall. Du kanske vet mer.
Nej, jag vet inte. Men jag har inte fått någon förfrågan från Leksands IF.
Okej. Okay. Så året efter där, mirakelsäsongen 15-16, Per Jonsson kommer in som tränare och de tar steget upp till SHL efter det där kvalet mot Modo. Du var aldrig liksom, ja, men i diskussionerna kring att ingå i det där sportrådet tillsammans med Fredrik Jax och Mikael Challe Karlberg?
Nej, men det var ju en fantastisk säsong där. Det var liksom, då var man ju superfan där på matcherna, och hela familjen levde upp där. Så det var ju grymt trevligt. Och faktiskt så var det jätteroligt för Fredrik Jax och Challe där, och som ansvarig, mycket bra personer och kompetenta hockeymänniskor, definitivt.
Innan faktarutan ska ta vid så måste jag fråga om det. Skulle du vara intresserad av att hjälpa Leksands IF på något sätt i någon roll?
Ja, men det, jag tror att antingen måste man göra saker och ting fullt ut. Det går liksom inte att sitta på sidan av och ha lite åsikter här och där. Så jag är för den uppfattningen att liksom, ska du göra någonting så måste du göra helhjärtat och riktigt hårt arbete för att få framgångar, och jag tror inte att jag är i den positionen idag där jag kan göra det med det jobbet jag besitter här och just nu, men definitivt framöver så vet man aldrig vad som händer.
Ja, innan veckans episod är över så har vi ju faktarutan att sätta tänderna i. Jag tycker att vi dyker ner i den direkt. Smeknamn?
Bosse.
Okej, det var oväntat. Varför Bosse?
Det kom av basketspelaren Bo Alvin Dukes.
Jaha.
Och därav Bosse. Det var nog någon tränare i Leksand, där tror jag Stefan Olsson som vi hade i juniorlaget, som började med det. Sen hade jag hängt kvar fortfarande.
Ålder?
46.
Det känns som att du verkligen fick
trycka tänka till. Ut det där. Jag fick tänka till. Jag fyller 47 år, va? Men jag är 46 fortfarande.
Ja. Vet du vad snittåldern för en GM i NHL är idag?
Nej, det vet jag faktiskt inte.
54-55. Så du har några år på dig här att bygga erfarenhet innan du ska anta den positionen.
Ja, det låter ju positivt i alla fall.
Men vad tänker du så här, om åldersskillnaden i NHL kontra svensk hockey? För här upplever jag det som att börjar du närma dig 55-strecket där, då upplevs du rätt passé i Sverige. Medan i NHL och Nordamerika, där kanske lyfter man fram de här personerna mer och de får också mycket mer celebra arbeten. Och det är ju faktiskt lite synd tycker jag här i Sverige att man kanske inte tar tillvara på de personer som har mest erfarenhet tack vare att de har varit med i gamet väldigt länge.
Ja, men det kan jag hålla med om. Jag vet inte om det har att göra med hur man strukturerar sin organisation och hur man... Men Sverige är ju, kan man ju tycka, ligger långt efter hur liksom organisationsstrukturen ser ut och framförallt också hur man rent ekonomiskt finansierar klubbarna i Sverige, kan man ju också ha lite olika åsikter om. Jag kan tycka att kanske lönerna spelar budgeten är kanske alldeles för hög i kontra hur en organisation ser ut där.
Okej. Utveckla det här, för nu får vi säga att din spelarbudget i SHL ligger mellan 40 och 50 miljoner ungefär här och omsättningen i klubbarna är, jag tror att snittet är på 135 miljoner.
Ja, exakt. Jag tror att man liksom skulle återigen, jag tror att det är liksom onödigt höga löner i Sverige och på de spelarna som finns där. Jag tror att man skulle satsa ännu mer på just som du säger, liksom erfarenhet i organisationen och framförallt också på att fortsätta utveckla hockeyn och utbilda tränare och ledare. Jag tror att det är en liten avsaknad, kan jag tycka, i Sverige, att man skulle ha lagt lite mera ekonomiska resurser på de bitarna istället eller på spelarna.
Ja, det är otroligt intressant. Samtidigt så kan man väl säga att pengar på något sätt är en drivkraft för att göra ligan, eller ligorna då, mer attraktiva för supportrar, sponsorer och även spelare som ska vara i Sverige.
Definitivt. Och så är det ju här också. Jag tycker att det är liksom bra spelare ska ha bra betalt, men så ska också bra ledare ha. Det är liksom en fortfarande idag i Sverige så förväntar man sig att liksom som du säger att klubbarna omsätter 130 miljoner men du är i behov av ideella ledare. Jag tycker att det är lite, du måste ta hand om de personerna på ett annat sätt och vara rädd om de här, de här personerna som jag nämnde, liksom sånt som Dan Labråten, men han betyder enormt mycket för oss. Jag tror att det är flera av de här spelarna som kan vara rollmodeller för de yngre spelarna om man bara vårdar dem på ett annat sätt och liksom tar hand om dem också. För på något sätt så är Sverige väldigt, väldigt duktiga på att fostra unga spelare och jag tror att man kan bli ännu bättre på det. Och gör man det så då behöver man inte ha så mycket på de här lite äldre spelarna, utan då jag tror att man kan hitta en nivå och sänka lönerna och få över mer till ungdomshockey och juniorverksamhet och även ett stort behov av att bygga fler rinkar i Sverige också. Som man ser stora skillnaden här borta i Nordamerika, att det finns så mycket rinkar.
Mycket mer där borta skulle jag säga.
Ja, mycket mer här borta.
Okay. Men just att du är där du är, det gör ju att du ser ju till exempel hur stor coachstab som är i Penguins och även på management-sidan så är ni betydligt fler än vad en genomsnittlig SHL-klubb är. Och där undrar jag, vilka positioner tycker du att SHL/Hockeyallsvenskan borde fokusera på att utöva en huvudtränare, en assisterande och en sportchef? Vilka skulle man kunna fylla upp med så att säga på ledarsidan?
Ja, jag tror att det är det som är intressant, hur man presenterar och, ja, sin organisationsplan. Jag tror det är upp till varje individ och GM när man säljer in hur man vill jobba och så, som man bör ha koll på för att nå det ultimata resultatet. Vad är det då jag behöver runt omkring mig? Och om det handlar då om spelarutvecklare, ja, fystränare, scouter, och också att hur man tar hand om sina alumni, de här, ja, äldre spelarna, hur man kan, som jag tycker man är fantastiskt bra på här borta, att man ser till att man har de här kultur för detta spelarna, kulturbärarna runt om organisationen på olika samhällsuppdrag och klubbuppdrag också, som jag tycker saknas i Sverige.
Ja, det har ju faktiskt slagit mig flera gånger, avsaknaden av scouter i svenska klubbar, med tanke på hur mycket hockey som ska spelas i alla möjliga led. Jag tänker på juniorsidan, men även i Europa och i Sverige i olika divisioner, så tycker jag det är märkligt att fler inte satsar på det.
Ja, det kan jag hålla med om, definitivt.
Jag tycker det är intressanta resonemang från dig, måste jag säga. Och just när du pratar om organisationsplan, det låter som att det är ett ord som är väldigt högt skattat i NHL-världen, att det är kanske det man börjar med på något sätt, och sätta grunden.
Ja, men det är definitivt. Jag menar, om du söker ett jobb, om du ska anställa en coach, så måste du ju liksom, du måste ju se hans planering, eller se hans, vad han har för vision och struktur på träning, och hur han har tänkt att matcha laget i de olika situationerna, och all den intervjuprocessen. Så det förutsätter ju att du har någon som har sitt paket, liksom, ja, sin presentation klar, om man säger. Jag tror att det är likadant för mig som manager. Så jag menar, jag måste ju ha min blueprint klar för hur jag vill strukturera min organisation med budget och kostnader och så för att utföra planen.
Jag tycker ytterligare en distinktion mellan svensk hockey och NHL, det är ju just förtroendet för ledare också. Jag läste en artikel om att general managers i NHL i snitt sitter 5,5-6 år på sin post, och det är ju inte fallet här hemma i Sverige. Och tittar man på Pittsburgh, jag menar, sen början av 90-talet, ni har haft Craig Patrick, Ray Shero, Jim Rutherford, alltså det, över tre decennier så är det tre GMs.
Ja, men exakt, och jag tror liksom mycket börjar ju uppifrån, som sagt, från ägarna. Det är ju de som präglar det hela. Allting börjar uppifrån, hur vilken klass en organisation ska ha, och också vilken väg de väljer när de anställer de här general managern också. Och jag tror att det är en styrka att låta general managern göra jobbet, och ja, tills du som ägare eller president och inte upplever att de klarar av det längre, och då får man byta riktning.
Fordon?
Vi kör två bilar här borta. Vi har en Volvo och en Dodge. Har vi.
Tjänar mer än en riksdagsledamot, en svensk sådan ska vi säga här. Arvodet är 69 900 kronor.
Ja.
Som jag har förstått det, Patrik, så en GM i NHL tjänar mellan 1,5 miljoner dollar till 3 miljoner dollar ungefär. Nu får du rätta mig om jag har fel, per säsong. Det är ju den första frågan då, att om det är där spannet ligger, och nummer två, hur stor är skillnaden kontra en assisterande GM?
Mm. Ja, spannet kanske är lite vidare åt båda hållen.
Okej. Så ner mot 1 miljon dollar till upp mot 4 miljoner dollar, är det liksom där vi landar?
Ja. Kanske lite högre också.
Okay.
Men det är självklart stora skillnader på GM, assistent, GM. Definitivt. Jag Ja,
jag märker att du vrider och vänder på det lite här.
Jag vill inte prata. Det är klart att man har ett sånt stort ansvar. Så det är klart att lönenivån är ja, därefter också. Men inte, det skiljer rätt så mycket mellan GMs och assistant GM.
Då var du på toppen av din karriär.
Ja, du. Jag är väl där nu, antar jag.
Ja, det är ett väldigt bra svar, måste jag säga. Som spelare då? Tillhörde mest hockeyallsvenska klubbar. Var uppe med Leksand i elitserien där 99-00. Utomlands några år också i Norge och i USA och Kanada. I lägre ligor. När skulle du säga att du var högst upp på den där toppen som spelare?
Ja, det var nog också den jag tror att ju äldre jag blev desto ska man säga, smartare blev jag också. Så det var nog säkert när jag slutade.
Okej, alltså 0-1-0-2 säsongen med Mora.
Ja, exakt. Som jag hade, jag tror att jag mognade rätt så sent som spelare. Jag älskade sport, jag älskade vara i omklädningsrum, jag älskade vara att träna. Jag tror att jag kom till insikt med vilken nivå jag maximerade mig till. Och jag tror att det var lättare att inse det och lägga av.
Var det svårt som 28-åring att säga tack och hej till den delen av livet och hoppa på Montreal-jobbet?
Jättesvårt var det. Det var jättesvårt var det. Och som sagt, jag fick direkt erbjudande av att bli coach. Jag tror direkt när Mora gick upp i första gången till SHL så hörde jag Janne Simons av sig och ville att jag skulle bli assisterande coach med Harald Lyckner där. Men jag kände att jag var lite för oerfaren och behövde lite mer tid. Och sen, även Tommy Sandlin som jag hade där i Mora och lite i Leksand var ju också inne på att jag skulle bli tränare. Så.
Han såg ett tränarämne i dig. Den demontränaren alltså.
Ja, exakt. Jag fick gå från Leksand och då vet jag att han frågade om inte jag kunde få hoppa in och bli assisterande coach istället.
Men alltså det är ju ett väldigt gott betyg måste man säga. När Tommy Sandlin säger en sån sak.
Ja, det var roligt. Jag hade en bra relation med Tommy som gick bort alldeles för tidigt. Jag hade stor respekt för han. Jag fick faktiskt även här borta i tidigt skede också erbjudande att bli assisterande tränare i vårt AHL-lag. Men jag kände också att det passade inte riktigt då heller. Sen har de... Så jag tycker fortfarande det är fantastiskt roligt och givande. Varje gång jag har möjlighet så brukar jag vara ute och träna min sons lag. Även här borta har jag varit med ute på isen mycket. När tillfället gett så får jag en enorm energi av att göra det. Så.
Men du, hur många hästkrafter var det i Tommy Sandlins gräsklippare då?
Ja, har du hört den historien också?
Jo, man gör sin research.
Ja, det förstår jag. Det var en fantastisk svensexa de hade gjort för mig där. Och avslutade med gräsklippningen hemma hos Tommy Sandlin. Det var en helt underbar dag.
Men nu får du dra hela storyn här. Det börjar i Leksand och avslutas i Gävle hemma hos Tommy Sandlin.
Ja, och allt däremellan. Och skickade mig på tåget. Det var trevligt. De kompisarna som har gjort en fantastisk svensexa där började med att security-vakter hämtade upp mig på morgonen tidigt och satte mig på tåget till Arlanda nästan utan pengar och i stort sett bara kalsonger och sen med olika uppdrag och sen avslutades det hemma med en tågresa, det hamnade i Gävle, jag varit uppplockad av en taxi och sen körde de hem mig till Tommy Sandlin som hade spart ett stort hjärta ute på gräsmattan. Det var hela familjen och alla var där, sen så fick jag avsluta och klippa gräs hemma hos han.
Ja, just det. Så de som anordnade det här, de var hos Sandin och väntade på dig då?
Ja, de hade gömt sig där, exakt. Jag kom fram sen. Så det var grymt. Jag fick även gå. De hade även med en boxningsmatch mot en av Antman-bröderna, tror jag. Jag fick åka på Reals träning där också.
Men vilka var det som låg bakom det här då? Var det Aktieklubb 96?
Aktieklubben Hulken, ja, som fortfarande levererar. De medlemmarna där låg till stor del bakom det hela, ja.
Okej. Okay. Kan du namedroppa några här för lyssnarna bara så att man får en uppfattning om vilka det är?
Ja, det är väl bröderna Hedberg där och Larsson, bröderna Hedberg, Johan Hedberg och hans bror Anders, och sen har du Sigge, Magnus Svensson och Per-Erik Eklund, sen har du San Jose Scout, Sin Larsson och sen lite andra Leksands folk där. Så vi har fortfarande träffar med lite udda utmaningar och grejer. Så det är ett trevligt gäng som vi träffas hela tiden.
Ja, jo, jag har hört talas om några friidrottsbataljer där bland annat.
Ja, vi har haft olika friidrottstävlingar och vi har även haft simhoppartävlingar. Men jag tror att alla är stora Leksands fan av hockey där, så mycket hockeysnack och tips och grejer. Sigge, Magnus Svensson var vinnare av årets Hulken-tips där. Så stor eloge till Sigge. Han är en vinnare.
Men vilket år var du skickades iväg på den här svensexan?
Det var nog 2004.
Just det. Ja, nej, men det var det blev ett stickspår här i karriären. Men jag tyckte det var värt att ta upp faktiskt när jag fick den informationen till mig.
Oj, vilken research du hade gjort här, va?
Din största motgång?
Jag vet inte om jag har haft det. Jag tror att jag har nog alltid kämpat för allting. Jag liksom hade någon stor talang, utan jag har liksom alltid haft drivet att vilja bli bättre hela tiden. Och jag tror att det har varit liksom min morot hela tiden. Jag vet inte om jag har haft någon riktig motgång.
Ingen tung skada eller jobb som du aldrig fick, nej, eller?
Nej. Skade hade man med ingen liksom riktigt tung, så kan jag inte säga.
Ja, det var ingen karriärsdefinierande sådan.
Nej. Utan det var nog nej, definitivt inte.
Din favoritplats?
Ja, det är ju faktiskt måste jag säga två ställen i Leksand som är fantastiskt fina och fridfulla att vara på. Dels är det ju nere vid Åkerö folkhögskola alldeles vid Siljans vatten, och sitta där nere vid stenarna. Där har du hela mynningen ut mot Siljan. Och sen även uppe vid Käringbergets toppstuga och sitta och titta ut också över Siljan. Det är två fantastiskt fina platser.
Mm. Tror du att ni kommer flytta tillbaka till Sverige någon gång?
Det tror jag att jag och min hustru kommer göra i alla fall. Sen får vi se om barnen följer med eller inte.
Okej, de har rotat sig där borta.
De har rotat sig där borta. De har gjort fantastiska. De trivs fantastiskt bra med skolan. Min dotter Agnes är 15 och min son Adam är 13. Och de trivs med skolan och sporten där. Jag tror min dotter framförallt ser fram emot. Hon är på high school nu, så hon ser fram emot college.
Just det.
Så, några år framöver.
En klubb du inte gillar?
Färjestad.
Okay. Bataljen där på 90-talet mot Leksand eller?
Mot Färjestad, ja, men Färjestad det tror jag det alltid liksom. Färjestad och även Brynäs. Men framförallt Färjestad skulle vara en klubb.
Har du någon personlig vendetta eller är det just för Leksands?
Nej, men framförallt så var de bra. Just det, liksom, de var ju duktiga och det var, jag tror det var det som var lite frustrerande också, att man fick stryk mot Färjestad mycket, men sättet de uppträdde på lite och sådär. Så.
Flyers?
Ja, Flyers, ja, det var ju också, det var ju mera mitt mitten på 90-talet. Liksom, det har gått över lite här nu. Jag tycker nu kanske vi har haft lite hårda betaljer mot Columbus i slutspel har det varit tidigare. Men här borta så är inte då, jag kan inte säga att det är något riktigt sådär. Det beror på lite. Det är väl mer från år till år kanske lite hur bra de andra lagen är.
Men du beskriver ju Leksands hjärtat här att det är väldigt stort. Men Mora då? Du har ändå 3 säsonger i den klubben. Och som alla vet är det ju 2 stora antagonister i Dalarna.
Ja, men exakt. Mora står mig också enormt varmt och hjärtat. Jag hade 3 jättebra år där och vi trivdes fantastiskt bra. Jag har fortfarande en jättebra relation med Mora och än mer med Johan Hedberg nu som är där. Det är fantastiskt roligt att se hans resultat och sättet han coachar och leder laget och klubben där. Och jättenära relation med många människor runt omkring där uppe i Mora och Mora IK.
Ja, och som jag har uppfattat det så var du någon som banade väg där för att Hedberg och Mora skulle mötas och hitta ett samarbete ihop?
Ja, dels, det var det väl säkert. Jag tror att så som Johan beskrev hur han ville jobba och sättet han ville coacha och så tyckte jag att det var intressant. Så jag förmedlade bara hans namn egentligen till Olle Mattsson, en gammal legend uppe där i Mora som var presschef länge där och så. Och på den vägen, jag tror det var med Olle som förde det vidare.
Alltså det är ju en bra rubrik. Spelet bakom. NHL-bossen hörde av sig till press som ja, sedan spred det vidare. Ja, men du kände att det skulle vara en bra match eller?
Ja, men det tyckte jag. Jag tyckte att det roliga var faktiskt att det var att jag hörde av mig till flera SHL-klubbar angående Johan också. Mm-hmm. Men ingen av dem hade intresse. Och jag tycker det är lite typiskt svenskt också. När man ser jag tror att jag inte behöver nämna de klubbarna jag hörde av mig till nu. Som sagt, det är väl mera kanske jag som visste vad Johan gick för och vilken person han var och sättet han vill jobba med spelarna och hur han vill uppträda och allting. Så tyckte jag det var jätteintressant. Jag tycker det är fantastiskt roligt att det jobbet han gjorde i Mora och se och också alla spelare som har gått vidare till SHL-lagen och sättet han gjorde det med enorm liten budget är imponerande.
Ja, jag menar Hockeyallsvenskan utser honom till årets coach och jag tror jag räknade på att det var 12 eller 13 spelare i det där laget som stod sina personliga poängrekord under Johans första år här, så det är mäktigt imponerande. Men jag förstår så här, du kan inte nämna klubbar här, men hur många var du hörde av dig till i SHL och sa att ja, men Johan Hedberg, det är väl en bra gubbe för er om ni är sugna?
Ja, det var en handfull klubbar.
Men hur motiverar de det? Att de inte var intresserade?
Ja, jag vill inte gå in på det mer än det var ungefär så var det. Ja. De visste väl inte vad den erfarenheten Johan hade och själv en låg profil också. Johan är liksom ingen som står och talar om för andra vad han har gjort, utan det bör ju, är man ledare på den nivån så bör man ju ha den kunskapen, tycker jag, att man vet vad som finns på marknaden och vad de personerna går för också. Men
ett jäkla tunnelseende kan jag tycka från den här SHL-ledaren att inte säga att ja, men Johan Hedberg med sin Moras karriär och dessutom alla år som tränare i NHL, att han inte skulle kunna gå in och göra ett bra jobb, det tycker jag. Ja, det är märkligt, jag håller med dig där helt och hållet, Patrik. Talangen, du missade.
Oj. Det har varit många. det som gör den dagen jag kan allt så hoppas jag att jag slutar jobba för jag har missat många talanger.
Är det någon specifik som du har top of mind här?
Ja. Jag kan väl säga att det hade väl varit trevligt att ha haft Filip Forsberg med hans fina karriär i Pittsburgh och vi valde nummer 8 det året och jag tror att Filip gick 11. Så det är väl en spelare som vi har missat.
Ja, tänkte där en kedja med Crosby till exempel. Det hade varit ganska fint. En person i hockeyvärlden du inspireras av?
Ja, men tidigt var det ju... Dan Labrotten betyder mycket för mig. Uppväxten där i Leksand. Även Dan Söderström som jag hade som första coach på hockeyskolan och sen även juniorerna i Leksand också var fantastiskt bra tränare och ledare. Men jag skulle vilja säga om det var en person så är det Dan Labrotten.
Det vill du helst förändra med ishockeyn?
Ja, men jag tycker hockeyn har gjort ett jättebra jobb, i alla fall här borta, med hur spelet har gått vidare. Men också jobbat med attityd och kulturer runt omkring laget och även supportstaffen, hur man uppträder. Så jag tycker att man kan bli ännu bättre med kulturen.
Hur ser du på utvecklingen av svensk hockey? För jag kan ändå känna en oro här. Om man ser till framförallt talangerna som kommer fram. Absolut, det är rekord på rekord känns det som i hur många som draftas varje sommar. Men det är ju inte samma resultat på till exempel JVM. Och jag tycker mig inte heller se samma resultat och karriärsutveckling på de sena 90-talisterna. Och kanske nu när man börjar se att 00 talisterna också börjar ta sig in i världshockeyn som man kanske såg i början av 10-talet, i slutet av 00-talet när de här starka kullarna av tidiga 90-talister främst då, svenskar gjorde utmärkande prestationer både på i världshockeyn och hemma i Sverige och i NHL. Så känner du samma sak att utvecklingen stagnerar, att den är på väg åt fel håll?
Men lite kan jag tycka också. Jag tror att man blir lite självgod. Att man liksom tror att allting ska bara rulla på på grund av det du säger, att man var bra tidigare. Mm. Jag tycker att förbundet måste bli betydligt bättre med att anställa och rekrytera folk som jobbar med hockeyn där. Och framförallt kan jag tycka på coachsidan också att det är för dålig nivå. Jag tycker att man bör hitta lite yngre coacher som har lite nya idéer och liksom jag tycker att Sverige har på den sidan, jag tycker vad jag förstår nu så är det fler coacher som rör på sig ute i Europa. Jag tycker det är jätteviktigt för det öppnar upp för nya och yngre coacher att komma fram. Jag tror att det är någonting man saknar lite i Sverige. Så jag tror att dels det att det kommer ut mer folk i Europa och jobbar och öppnar upp för yngre coacher. Men också att jag tror att förbundet måste liksom verkligen se över om man håller på med och göra, ta tag i det igen. Och inte ta för givet bara att man är bra.
Kan det också infunna sig en slags bekvämlighet hos de här yngre killarna som kommer fram nu? Jag tänker, nu nämner jag några namn, Rasmus Dahlin, Adam Boqvist, Rasmus Sandin har gjort det bra nu i Toronto och så, men att de tillskrivs också vara del av den här svenska backboomen och att när de andra banade väg och så här, och det här är möjligt, så kanske det blev att man tänkte då som spelare att ja, men jag är där redan, eller jag kommer i alla fall dit. Kan du känna det på något sätt att det finns också en baksida med att man har haft den extrema framgången som Sverige har haft på juniorsidan med de här sena 80-talisterna och tidiga 90-talisterna?
Ja, men jag tror att om man går tillbaks, jag menar när det var färre lag i NHL så var det liksom hårdare konkurrens och var det europea då 90-talet och början av, ja, men under hela 90-talet så var det liksom att du skulle bevisa det hela tiden. Mm. Jag menar, nu med 32 lag så blir det liksom många kan spela NHL-matcher men få kan bli NHL-spelare över längre tid. För att jag tror att när man ser det här så är det ju liksom en sak att ta dig till första NHL-matchen, men sen en helt annan nivå som krävs för att stanna över tid. Och jag tror att många precis som du är inne på, ta lite för givet att ja, nu vart jag draftad, nu är jag klar liksom. Och jag tror att det är där som är, det krävs liksom, att bli draftad betyder egentligen ingenting, utan det är vad individen gör av det hela sen. Och likväl är det liksom att spela en eller tio NHL-matcher, det kan många göra på talang, om man säger, och framförallt nu med 32 lag, men att bli en NHL-spelare som spelar de här hundratals matcherna, det krävs liksom enormt hårt arbete dagligen, och hur du förbereder dig, och jag tror att det är vad jag menar med förebilderna som vi hade med Per-Erik Eklund och för Samuelsson och Kjell Samuelsson i Leksand under den här tiden, att vi såg det, liksom, det är inte konstigt att de spelade under så pass lång tid och hade sådana stora positioner där borta, sättet de förbereddes på hela tiden, och jag tror det är den stora skillnaden.
Ett lag du gärna jobbar för?
Ja, men jag trivs jättebra här i Pittsburgh Penguins, och som sagt, jag tar ingenting för givet, utan återigen, varje dag är liksom ny dag att lära sig och ny dag och bevisa någonting, så jag trivs jättebra.
Där är du om 10 år.
Ja, är jag inte kvar i NHL så kanske jag får sitta i Leksand, eller får vara hemma i Leksand där, och kanske skulle vara trevligt att coacha juniorlaget och jobba med yngre spelare.
Mm. Det låter ju inte helt fel faktiskt. Och så sitta där och titta ut över Siljan som är favoritplatsen.
Ja, exakt.
Patrik, jag är väldigt glad över att du har gästat min podcast här och gett oss över 1,5 timme till slut. Väldigt intressant att få höra dina tankar om världshockey, men även att du har berättat mer om din ledarkarriär. Uppskattar det.
Ja, men tack Adam. Jätteroligt.
Och jag vill säga tack till alla som har lyssnat också. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa torsdag, och då kan jag avslöja att min kollega och vän Johan Svensson kommer in i podden. Tillsammans med vapendragaren Mattias Bromé så ska vi se vad vi hittar på. Och sedan är det några gästavsnitt som återstår innan vi tar semester helt enkelt i Hockeypuls podcast. Men det här var Patrik Alvins avsnitt. Hoppas att ni även uppskattar det här och att ni är med oss fortsatt här under våren och sommaren i podden.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.